Jag tänkte börja den här predikan med att visa en bild. Men att det gick så där bra. Slutet är nära. Det är närmare än vi kan tro, verkar det som. Slutet är nära på många sätt, tänker jag. Att det här är sista söndagen i vårt kyrkoår. Nästa söndag så är det första advent. Då börjar kyrkoåret om på nytt. Den här bilden får väl symbolisera att det här med klimathotet, att gör vi inte någonting snart så kan det vara slut även där. Sommaren är snart slut. Faktum är att hösten är snart slut också. Hemma så håller jag på och gör vinterklart, plockar i ordning de där sakerna som står ute och inser att det är både höstsaker och sommarsaker som fortfarande står kvar där. Så paniken börjar närma sig. Hur ska jag hinna med att få ordning på allt som jag ska göra innan vintern kommer? Och jag funderar på vad är det jag har åtagit mig själv att göra. Det är så att hemma hos oss så har vi anlagt en damm. Det är väl cirka 10 år sedan. Och en bild, det här är inte dammen. Utan att det här är de schaktmassorna som när dammen blev till så flyttade vi upp det. Och där tänkte jag att ja, men det är lite stenigt. Om vi tar nästa bild så ser ni att där är en sten och där är någon där. Ja. De plockar jag undan och sen har jag ett bra åkerfält där jämte mig. Men att 10 år senare så ligger de fortfarande kvar. Det finns, jag tror inte jag hinner klart det här innan vintern heller. Så det blir väl nästa sommarsprojekt kanske. Men strax bredvid den här så kallade åkern eller ängen eller vad man kan kalla det. Så finns den här stenmuren. Jag vet inte hur många meter bred den stenmuren är. Men att den ligger där. Och när jag tittar på den så sänder jag en tacksamhetens tanke till de som gått före. Det har ju säkerligen varit lika mycket sten på de andra åkrarna där hemma. Men någon annan har gjort jobbet och det är jag väldigt glad för. En annan sak som det här året håller på att ta slut är ju som egenföretagare så ska det ju till ett bokslut där man måste redovisa. Och tiden blir kortare och kvittorna måste vara i sin ordning. Apostlagärningarna håller på att ta slut. Vi som i församlingen läser apostlagärningarna. På onsdag så är det över. Slutet är nära även där. Och så det här med domsöndagen. Då är det ju slut. Och Ingmarie, du sa, jag skulle vilja veta mer hur ni tänker kring det här. Det skulle jag också vilja veta. Och jag tänkte att vi ska se om vi kan hjälpas åt här nu. Om tekniken är med oss så klickar vi fram här. Så har ni en telefon med er så tar ni fram den. Och sen går ni in på internet där och så skriver ni in www.menti.com. Och sen när ni fått upp den hemsidan då frågar de efter ett nummer. Och då skriver ni in den koden som står längst upp. 511930. Det går halvbra nu. Ja. Ni tar fram mobiltelefonen. Ni skriver in www.menti.com. Och sen knappar ni in koden 511930. Och när ni gjort det så tar vi nu nästa bild då. Så ska ni få svara på en fråga. Vad är det första du kommer att tänka på när du hör domsöndag? Då får ni möjlighet att skriva in upp till 3 ord tror jag det. Och medan ni håller på och skriver där så tänkte jag att jag ska läsa den gammaltestamentliga texten för den här söndagen. Det är från Daniel kapitel 7, verserna 9 och 10. I en syn om natten såg jag Daniel tronstolar sättas fram och en uråldrig man slå sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var eldslågor och hjulen därunder flammande eld. En ström av eld flöt fram från platsen där han satt. Tusen och åter tusen betjänade honom. 10 000 och åter 10 000 stod där inför honom. Och så tog domare plats och böcker öppnades. Här håller ett ordmoln på växer fram. Och det är våra tankar om vad domsöndagen är. De större orden är det som fler tycker och tänker och de mindre orden är de som några få tycker. Rättvisa, frikänd, tyngd, slutet, mörker, söndag. Alltså kan man fundera på, är detta en bild vi känner igen oss i? Det borde vi göra för det är vi som har gjort den. Är det en tyngd i detta eller är det en glädje i domsöndagen? Jag funderade på vilken bild jag skulle kunna använda utav domsöndagen. Den här texten, och så tog domaren plats och böcker öppnades. Vilka var de här böckerna som öppnades? Och jag fick en bild framför mig. Det står en månad till julafton någonstans där. Och på julafton visas ju Kalle Anka och då får man komma till tomtens verkstad. Och så sitter tomten och öppnar ett brev och så skriver: snälla tomten, jag önskar mig en docka. God jul från Molly. Så är det en liten nisse som bläddrar i den där stora boken. Och säger, Molly kan vara riktigt glad för hon har ätit sin spenat var dag. Det är de där böckerna som tas fram kanske och kontrollerar om man har skött sig. Men den bilden blir lite för glad och glättig. Så att jag funderar på det här med domsöndagen. Det blir lite som ett årsmöte kanske. Att det är ju det då man kollar av. Så att ni ska få en ny fråga här nu. Vad är det första du kommer att tänka på när du hör årsmöte? Och så skriver ni in era ord där också. För ett årsmöte, det är på något sätt där man fika. Det är det enda de tycker. En liten, man får ju verksamhetsrapporter på årsmötet. En rapport om det som har varit. Man blickar tillbaka och ser i backspegeln hur det har varit. Nu är det lite mer fika. Ekonomi, utvärdering, sammanställning. Möte växer till fram. Bokslut, fika, ekonomi, avstämning. Om vi backar tillbaka till domsöndagsbilden och ser, är de här lika eller skiljer de sig åt? Dom, rättvisa, tyngd. Kalle Anka växte sig stort där på domsöndagen. Ja, det känns som att det är lite tyngre på domsöndagen än på årsmötet. Men om vi går tillbaka dit, ja. De har ändå sina paralleller, lite grann i alla fall. Och jag tänker att det här på årsmötet så handlar det om ansvarsfrihet på något sätt. Har styrelsen skött sig? Har de gjort sina uppgifter? under året. Och de årsmöten jag har varit på, det är sällan styrelsen inte har skött sig. Och det är jag väl glad för. Det kan möjligtvis ställas någon fråga kring ekonomin eller något annat. Och då får man reda ut det. Kassören har förberett lite för sådana frågor. Och sen kan det komma någon liten rekommendation till kommande år att göra så här. Men att ofta så går det ju bra. Men just den här, vi kan släppa detta och så tar vi den här bilden med backspegeln. För jag tänker det att i backspegeln så är det ju lättare att se det som har varit. Just nu, här och nu, är det inte alltid jag ser så tydligt att Gud är med mig. Men tittar jag tillbaka på mitt liv så kan jag lättare se hur Gud har följt med mig genom livet. Och den här spegeln som vi ser nu, den funkar inte på samma sätt. Men jag har övat på en riktig spegel hemma. Och då är det så att om man går närmare spegeln, då ser man mer av det som är bakom. Går jag längre bak från spegeln, då ser jag mindre. Ni kan pröva det om ni inte redan tror på att det är så. Och då tänker jag att ju närmare jag lever Jesus, desto mer ser jag att han är med mig i mitt liv. Lever jag längre bort från Jesus så kan jag se att men han har varit med mig. Men ju närmare jag kommer Jesus, desto mer kan jag uppleva att han är med mig i livet. En liten sidosak. Vi kan släcka ner den. Och titta vidare på det här med årsmötet, domsöndagen. Alltså att årsmötet, där kan man få lite korrigeringar. Men man döms inte ut så mycket, utan till nästa år, tänk på det här så blir det bra. Men när vi pratar om domsöndagen och Kristi återkomst, då finns det ingen möjlighet till bättring nästa år. Då är det nu det gäller. Och tittar jag i den här stora boken under fliken Per Ringbo, så är det ju inte helt och fullt trevlig läsning. Jag har inte ens ätit min spenat var dag. Visst, det finns bra saker att läsa. Det gör det. Men det finns också mindre bra saker. Och det gör det hos oss alla. Och allt står där. Det är ju så med bokföring. Allt måste ner och redovisas. Och så finns det några korrigeringar också. För det är ju så, även om man skriver ner allt så blir det ju mellanåt fel i bokföring också. Då får man inte sudda och göra om, utan då ska det tydligt korrigeras, att visas att där var ett fel, men jag har rättat till det här och nu. Och så är det ju också i den här stora boken där jag läser att det där gjorde Per inte bra. Men så är det ju överstruket där och så korrigerat förlåtet. Och det där gjorde inte Per bra. Överstruket, ja men det är försonat. Förlåtet, försonat genom Jesu död. Någon annan har gjort det jobbet. På samma sätt som med stenmuren där hemma. Vad tacksam jag kan vara över att jag slipper göra det jobbet. Jag gör fel, orkar inte rätta till allt. Men det är någon annan som har korrigerat det här och gjort att jag är förlåten. Och vad vi har för känsla inför den här domsöndagen, det tror jag bottnar i om vi har tagit till oss det här faktumet. Att vi är syndare. Men vi är inte bara det. Vi är förlåtna syndare. Jesus har gjort jobbet åt oss. Jesus dog och uppstod för dig och mig. Och Paulus, som vi läser om i Apostlagärningarna, han är ju en av dem som har tagit till sig det här. Så här kan vi läsa i Apostlagärningarna 26, verserna 9-11. Jag fann det själv att vara min plikt att på alla sätt bekämpa Nazaren Jesu namn. Och jag gjorde det också i Jerusalem. Med fullmakt från översteprästerna satte jag många av de heliga i fängelse. Och när man ville döda dem, då röstade jag för det. Överallt i synagogorna fick jag dem gång på gång straffade och tvang dem att häda. Ja, i mitt raseri förföljde de till och med till städerna utanför Judén. Paulus är inte Guds bästa barn. Men även detta är korrigerat. Allt är förlåtet. Du kanske tycker att du gjort mycket dumt. Men jag tror inte du gjort så mycket dumt som Paulus har gjort. Och kan han leva i vissheten att han är förlåten, så kan vi det också. Paulus har mött Jesus, omvänt sig, varit ute på 3 missionsresor och spridit evangeliet. Och han skriver så här när han kommer tillbaka, eller på väg tillbaka. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den heliga anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidande är det som väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda det lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Och när vi nu i veckan som har gått har läst i apostlärningarna, så har vi läst att Paulus, han är fånge. Han har kommit till Jerusalem. Han är fånge under kommandant Claudius, ståthållare Felix, ståthållare Festus och kung Agrippa. Det vill säga det romerska imperiet håller honom fången. Kanske är det hybris, men jag skulle vilja jämföra det romerska imperiet med kejsardömet på berget hemma där jag bor. Där är jag kung. Och under mig så har jag 4 lydriken. De har var sina geografiska områden. I dagligt tal kallar vi det barnens rum. Och emellanåt så uppstår det tvister mellan de här rikena. Ofta löser de det själva, men ibland behöver de komma till kungen för att få liksom ordning i tillvaron. Pappa, han sa till mig att jag är en dum åsna. Va? Har du sagt det? Nej, det sa jag inte. Jag sa att han var dum som en åsna. Skärp er. Lägg av. Emellanåt så försöker jag styra upp i riket. Nej, nu tar ni och städar era rum. Vem har sagt det? Har mamma sagt det? Annars gör inte jag det. Som ni förstår så är det Maria som är kejsarinnan i detta kejsardöme. Jag är bara en lydkung där under. Ja, detta kanske inte är den bästa bilden att jämföra det romerska imperiet med. Men det jag försöker få sagt här, det är att det romerska kejsardömet här tycker, ja, men vad är det för smågnabb ni håller på med? Judiska rådet och prata vem som lever och vem som inte lever och skärp er. Men har nu Paulus bett att bli dömd av kejsaren, då får vi ta dit honom, men att det är bara en skitsak. Men det är ju inte det. Låt oss stanna upp en stund med att fundera över varför Paulus hellre vill bli dömd i Rom än frisläppt på hemmaplan. Helt enkelt därför att han inte ser världen på samma sätt som romarna. Paulus, han har en helt annan världsbild. För Paulus handlar inte detta om småsaker. Och för mina barn så är det en stor sak att bli kallad dum åsna. Eller dum som en åsna. Det är detta som är det verkligt viktiga för Paulus. Gud, världens skapare, har sänt sin son Jesus Kristus för att återupprätta kontakten mellan människa och Gud. Och då spelar det ingen roll vad judarna säger och vad de tycker om mig. Då spelar det ingen roll vad kungar och kejsare säger och dömer mig till. Det finns någonting som är större än detta. Gud, evigheten, Jesus Kristus, Guds rike. Och det är den domen vi står för. När jag står inför Kristus, det är den domen som räknas. Och där är jag frikänd. I andra Timoteus brevet skriver Paulus: mitt eget liv utgjuts redan som ett offer. Och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Paulus har en tro, en övertygelse, ett hopp om att det kommer bli bra. Visst ser han allt elände, all förföljelse, alla fake news. Men han ställer det i proportion till sanningen, till evigheten, till verkligheten. Och i detta hopp får också vi leva. Därför kan vi sjunga lovsång, vara glada, vara tacksamma, trots att världen ser ut som den gör. Minns ni den där pingstdagen då anden föll över lärjungarna? De betedde sig underligt och folk trodde att de var fulla. Då stiger Petrus fram och säger så här: det är inte som ni tror att de här männen är berusade. Det är bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och de ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln och rök. Solen ska vändas i mörker och månen och blod innan Herrens dag kommer. Den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Israeliter, lyssna på mina ord. Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er. Som ni själva vet, han utlämnades efter Guds beslut och plan. Och ni lät laglösa spika fast och döda honom. Men Gud löste honom ur dödens vånda och lät honom uppstå. Eftersom det inte var möjligt att döden skulle få behålla honom i sitt grepp. Och Petrus och de andra lärjungarna fortsatte att berätta. Och det som berättades träffade åhörarna i hjärtat. Och flera tusen kom till tro. Och vi får också